Vi har i den här kursen studerat om någonting som vi kallade för antikrist. Vi såg att det var ingen halvdemon som skulle göra hemska saker i sista tiden endast, utan det här var ett system, en nation som skulle försöka ta Kristus ställe. Och de gjorde också så att de började förfölja Guds folk. Det står att vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. De här 42 månaderna såg vi att de representerade 1260 år, en dag för varje år. Och de började när påvedömet fick sin politiska makt år 538 efter Kristus, när Justinianus besegrade östgoterna. Sedan så dröjde det 1260 år fram till 1798. Och 1798 så avsattes påven utav Napoleons härar, exakt 1260 år efter att de hade fått sin makt. Och under den här tiden så kallar man att, eller säger man att Europa har befunnit sig i den mörka medeltiden, i medeltiden. Och då hade man, det var en hel del olika saker som hände under den tiden, men profetiorna säger i Daniel 8 till exempel att det här lilla hornet skulle slå ner sanningen till jorden och ha framgång i vad det företog sig. Det var ett angrepp emot sanningen som skulle äga rum. Vi ser också i apostlagärningarna vad Paulus sa till Efeserna. Han sa, jag vet att när jag lämnar er ska rovlyssna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och vadå? Förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Vi såg att det hände i samband med Konstantins tid när han försökte att kompromissa med sanningarna. Det här med att man inte ska tillbe avgudar, vi döper om de här avgudarna istället. Det var precis det han gjorde. Istället för att det här var avguden Isis så var det nu avguden Maria. Eller det var helgonet Maria rättare sagt, förlåt mig. Man döpte om dem helt enkelt. Och på det här sättet, istället för att det var Jupiter som var den här avguden, så sa man, nu stänker vi lite vatten på honom och nu blir han Petrus. Och nu kan ni fortsätta och böja er ner inför Petrus statyn, ni kan vörda hans fötter och så vidare, precis som ni gjorde när ni var hedningar. Men kalla er nu kristna. Så på det här sättet så blev det populärt att bli kristen. För man behövde inte överge sina avgudar, utan man kunde bara komma in och bli en kristen och fortsätta med sina gamla synder i princip. Det krävdes inte omvändelsen längre i den mån. Och det var precis vad som förutsades. Sanningen skulle förvrängas för att dra lärjungar över på sin sida. Petrus, han talar om lärare, falska lärare som smyger in förödande läror och till och med förnekar den herre som har friköpt dem. Så hur gjordes det här då? Hur kunde man få in alla dessa falska läror? Ja, ett sätt som det gjordes på var att man tog bort Bibeln ifrån människor. Man tyckte att Bibeln, den är så helig, den är så speciell att den får bara de absolut heligaste personerna läsa, det vill säga prästerna och påven och de här personerna som är riktigt kunniga. Och lekmän, de förbjöds att ha det. Här är ifrån på 1200-talet under påvemaktens zenit, så står det här, vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Bibeln fanns endast på latin, och det var de här munkarna och de heliga personerna som kunde läsa Bibeln. Och det var bara de som fick det, de andra fick inte det. De var förbjudna att läsa skriften. Orsaken till att vi har Bibeln idag på vårt språk är inte tack vare påvedömet. Utan det är trots påvedömet. Det fanns personer, det fanns grupper som valdenser och andra grupper som bodde i norra Italien. Och de kopierade Bibeln för hand. Och smugglade iväg de här till människor runt om i Europa. På sitt eget språk. Och det här var strängt förbjudet. Påvedömet skickade korståg mot de här valdenserna. Och sa att om du slår ihjäl en valdens så får du 2 års avlat. Det vill säga du kan ju synda hur mycket du vill under 2 år framöver. Allting är förlåtet på förhand bara du slår ihjäl en valdens. Det var ett fruktansvärt angrepp emot Bibeln. Och när man fick bort Bibeln ifrån lekmännen, eller vanliga personer, så kunde man införa sina falska läror. En av dem var påvens ofelbarhet som Gregorius den sjunde införde på 1000-talet. Alla första ska kyssa påvens fötter, det vill säga han har makt över alla furstar och kungar. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Det här är en del av den romerska kyrkans lära. Och den kan inte motsägas eftersom de säger att de kan inte fela. Så all lära som romerska kyrkan har haft står de fortfarande för. Även om man betonar den på ett annat sätt idag. En av de lärorna som smög sig in var också själens odödlighet. Vi pratade om det i vårt möte och ser att det kom in. Kristna tankar om en uppdelning av kropp och själ har sitt ursprung hos de gamla grekerna och fördes in i kristen teologi i ett tidigt skede av Sankt Gregorius från Nyssa och Sankt Augustin. Så de här lärorna kom in också. Och som en utveckling av det så utvecklade katolska kyrkan något som kallas för skärselden. Hur många har hört talas om skärselden? Skärselden var helt enkelt något mellanting. Det var inte helvetet och det var inte himlen. Men personer som hade varit lite syndiga, men de hade inte varit så syndiga att man ville döma dem till helvetet. Så då sa de att då hamnar man i skärselden och så får man bränna bort sina synder lite grann och sen kommer man till himlen så småningom. Och det är vad de säger. Kyrkan kallar denna slutliga rening av de utvalda för skärselden. Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framför allt på koncilierna i Florens och i Trient. Så var fick man den här läran från? Var det från noggrant studie av Bibeln som man kom fram till det här? Nej, det var mänskliga traditioner, mänskliga koncilier där de bestämde att nu tror vi på det här. För enligt katolska kyrkan har de den här makten att säga vad som är sant. Och som ett resultat av det så blev det avlat mycket populärt. Här är Johan Tetzel som var en av dem som sålde förlåtelse. Och hans marknadsföringsslogan var: när myntet ut i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar. Så du hade personer som hade släktingar som hade dött och de hade inte varit de bästa personerna. Och då hamnade de förstås i skärselden och plågades där. Men om du betalade lite pengar till kyrkan så kunde de slippa en tid i skärselden. Och tänk dig, de här stackars själarna som brinner där i skärselden. Och Tetzel målade upp det här och berättade för dem att tänk, de vädjar till dig nu att du ska köpa den här avlaten så att de kan få bli fria ifrån det där. Så förstås, folk kom och de betalade sina pengar för det här. För att kunna befria sina stackars släktingar från skärselden. Och det var det här som Martin Luther också satte sig upp emot. Söndagens helighet. I kyrkomötet i Laodicea 364 så kom man fram till det här. Det här är återigen ett kyrkomöte. Kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så det var ett motstånd emot Bibeln, det var motstånd emot Guds lag. För att enligt det som vi tittade på igår så hade den romerska kyrkan förändrat på Guds lag. De hade ändrat på Guds lag så att söndag nu vad den kristna helgdagen istället för att lördag, som Bibeln säger, är Guds helgdag. Och de som satte sig emot det här, de fick utstå förföljelse. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker, skriver John Dowling, att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord varje år av påvedömets existens. Så som jag sa, valdenserna, det var albigenserna som blev helt utplånade för att de inte gick med på att underordna sig påven. Och de ville ha Bibeln som sin troslära istället för påven. Kan ni tänka er vilken kätteri? Och det var det som Rom tyckte i alla fall. Här så såg vi i Daniel 7 att denne ska tala mot den högste, och det är precis vad påvedömet har gjort. Ansätta den högstes heliga, alltså förfölja Guds heliga folk. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Det här är alltså 3,5 år som motsvarar då 1260 dagar, en dag för varje år, så blir det precis samma tidsperiod igen. Skulle Gud bara stå och se på medan hans folk förföljs på det här sättet? Eller gav Gud dem någon lättnad under den här förföljelsen? Jag tror att han gjorde det. Och i Uppenbarelseboken så finner vi några sådana lättnader. Vi finner Guds straffdomar över den här falska kristenheten som har förföljt Guds folk i Guds namn. Och om ni går till Uppenbarelseboken kapitel 8 så ska vi studera kapitel 8 och 9. Vi kommer inte titta på alla aspekter här. Vi får se hur långt vi kommer att hinna, men vi ska prata om de här basunerna. Uppenbarelseboken 8 och 6 så står det så här: de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Vi hinner inte gå in på och förklara hela Uppenbarelseboken och var vi är i den här situationen. Men helt enkelt, de här, bara för att säga det, så de sju basunerna representerar, eller motsvarar tidsperioden från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Och de beskriver olika händelser successivt, ända från Johannes tid ända fram tills Jesus kommer tillbaka. Så och vi ska studera vad de här basunerna handlar om. Vad handlar basuner om i Bibeln? I Jeremia kapitel 4, vers 19-21 så står det så här: o, mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Till ljud av horn har min själ hört, stridsrop, förödelse på förödelse ropas ut. Hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? De här basunerna, eller hornen som ljuder, det var en symbol på krig. Det var en symbol på förödelse. Det var en symbol på någonting som skulle ödeläggas. Och det var speciellt i samband med krig, när man blåste i basunerna. Första Korinthierbrevet 14:8 står det om en trumpet ger en otydlig signal. Vem gör sig då redo till strid? Så ni ser här den här kopplingen mellan basuner och strid. Och det är så ofta i Bibelns historia, om man läser i Gamla testamentet, att när Guds folk övergav Gud och hans lag, då tillät Gud krig att uppstå. Eller hur? Om ni har läst Domarboken eller någon av de andra böckerna, så ser man det, att Israels folk, de överger Gud och börjar tjäna avgudar, börjar sig ner inför de här avgudarna, och då så tillåter Gud ett folk att komma och erövra dem och plåga dem. Varför? Var det för att Gud inte hade förkastat sitt folk just då? Nej, det var det inte, men det var för att han ville föra dem till omvändelse, eller hur? Och därför så lät han dem plågas på det sättet. Samma sak händer i Uppenbarelseboken. Där skickar Gud dessa basuner som är då krig för att väcka hans folk till omvändelse. Uppenbarelseboken 8, vers 12. Här så finner vi den här mörka medeltiden som vi talade om. Det stod, den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, natten lika så. Vad handlar det här om? Ja, enligt min förståelse så representerar ljuset sanningens ljus. I Johannes 8 och 12 så säger Jesus att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I psalm 119 och vers 105 så står det, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och när påvedömet började att förvränga sanningen och började föra in mänskliga traditioner så blev sanningens ljus förmörkat. Solen, månen och stjärnorna, ni kan titta i Uppenbarelseboken kapitel 12 och 1. Där står det om hur den rena kvinnan är klädd i ljuset i solen, månen och stjärnorna. Alltså den sanna församlingen. Vi kommer att titta på det i ett annat möte. Men mycket intressant att det förmörkas. Det blir blandat med falskhet. Och sen så läser vi kapitel 8, vers 13. Och jag såg och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst. Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar. När de tre andra änglarna blåser i sina basuner. De tre andra änglarna, de har att göra med verop, eller de sammankopplas med verop. Och det är de som vi ska titta på nu. De tidigare basunerna får ni studera på egen hand, jag kommer inte gå in på dem här. Men vad är tanken med den här symbolen då? Återigen, för att kunna förstå Bibelns profetior så måste vi titta på Gamla testamentet, annars är det omöjligt. Så den här bilden om en örn som flyger och ropar ve finner vi i Hosea till exempel. Hosea 8 och vers 1 så står det, sätt hornet för din mun, där har vi basunen igen, eller hur? Sätt hornet för din mun, som en örn kommer fienden, återigen här har vi fienden som kommer över Herrens hus. Varför? Eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. När Guds folk övergav lagen, när de försökte förändra på Guds lag, då kom den här örnen för att och ropade ve över Israels folk. Och så kommer det vara med Guds församling, eller med den kristna församlingen i Uppenbarelseboken. Det är intressant om man tittar på det här, för i Uppenbarelseboken 9 vers 4 så står det att den här plågan, vi kommer in på vad det handlar om sen, men de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Så vilka är det som drabbas av det här? Är det de som har Guds sigill på pannan? Nej, det är de som inte har Guds sigill. Och vi tittade på vad Guds sigill var igår, eller hur? Vi såg att Guds sigill representerade lagen som skulle läggas i pannan eller handen. Så de som har lagen i sin panna eller sin hand, de drabbas inte av det här. Utan det här riktas mot de som bryter mot Guds lag. De som har förändrat på Guds lag. Det är de som drabbas av de här plågorna. Uppenbarelseboken 9, 20-21, i slutet på de här plågorna så ser vi också att det här var syftet med basunerna. Det står, de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. De ångrade inte sina mord, sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Det här är en passande representation på påvedömets angrepp emot, eller de synder som påvedömet hade gjort sig skyldig till. De hade ställt upp avgudabilder som de tillbad, och mord och svartkonst och stölder och så vidare. Och Gud sände de här plågorna för att han ville att de skulle omvända sig. Ser ni det? För att det står, de omvände sig ändå inte. Det var som om Gud tänkte, men alltså, de borde ju ha omvänt sig. Det var därför han hade skickat dem. Men tyvärr så fungerar det inte för dem. De väljer att förhärda sig emot det här. Men vi ser att, de här, att det är just emot de som bryter mot Guds lag som de här basunerna är riktade emot. Så låt oss läsa om det här första veropet. Uppenbarelseboken 9, vers 1-2. Den femte ängeln blåste i sin basun och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Och vad är det här då? Låt oss använda oss av de här symbolerna som vi har lärt oss för att förstå vad det handlar om. Det talas om en stjärna som faller från himlen. Det låter väldigt bekant, eller hur? Vi läste om Jesaja hur Lucifer var en stjärna som föll ifrån himlen. Och jag är inte helt säker på det, men det är stor sannolikhet att det här faktiskt representerar just den fallna ängeln. Avgrundens brunn. Vi tittade på avgrunden och vad det handlade om. Avgrunden. I andra Petrus brevet 2:4 så står det att Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Vi såg att det var någonting som att domen skulle drabba efter de 1000 åren. Men om man vill prata om avgrunden, vad den representerar, så kan man se i Uppenbarelseboken så är det liksom där som mörkrets makter hålls förvarade. Jag tror inte att det är en bokstavlig underjordisk håla någonstans som vi såg på när vi pratade om helvetets eld och vad det handlar om. Men vi ser att det är i alla fall ett bildligt språk på ondskans begränsade områden där de har makt. Och vi såg att efter de 1000 åren så har ondskans makter fullt herravälde över jorden. Men de finns ingen att bedra under den tiden. Hur som helst, vi ser här att den här ängeln får nyckeln till avgrundens brunn för att öppna upp den och släppa lös den. Det är inte Gud som släpper lös onda makter. Och det ser vi när vi läser i Jobs bok. Så har vi den här dialogen som håller på. Vi förstår att i Jobb kapitel 1 så sa ju Gud att att allting som Jobb ägde skulle läggas i Satans hand. Åklagaren hade kommit och anklagat Gud och sagt att Jobb är inte rättfärdig utav rätt orsaker. Så på det sättet så tillät Gud Satan att okej, du får göra vad jag ger dig tillåtelse att göra en viss sak. Och det är det som händer här. Satan får nyckeln till avgrundens brunn för att släppa lös de här arméerna. Men och i Jobs situation så var det så att han släppte lös Sabena när han fick tillåtelse. Så hur som helst, vad handlar det här om då för något? Jo, låt oss titta i Uppenbarelseboken 9. Läsa vidare här. Det står, jag läser hela överblicken här. Vers 3. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden och det fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda, men de fick plåga dem i 5 månader. Och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den. De ska längta efter att dö, men döden ska fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld och deras ansikten var som människoansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon, bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Det första veropet är över. Se, efter det kommer 2 till. Vad i all sin dar handlar det här om? Ja, bilden är hämtad ifrån de här stora svärmarna utav gräshoppor som kom in i Mellanöstern. Här från Kairo. En bild när du har de gräshopporna som flyger in, och ni ser att det blir helt svart. Solen förmörkas bokstavligen utav det här. Utav den här röken. Så vad representerar det här? Vad är allting där handlar det här om? Vi såg att de liknade hästar, eller hur? Och i Jeremia 51 och 27 så står det: res upp ett baner på jorden, blås i horn bland hedna folken. Där har vi igen basunerna. Blås i horn bland hedna folken, förbered hedna folk till strid mot det. Båda upp riken mot det, Ararats, Minis och Askenas. Välj ut en härförare mot det. Drag dit upp med hästar som liknar, vadå? Borstiga gräshoppor. Så det här gräshopporna i Bibelns profetior, så representerade gräshopporna just de här stridshästarna, eller de här arméerna som skulle komma och erövra. Ett hedna folk helt enkelt som skulle erövra någon annan. I Joel så finner vi just samma sak också. Om ni slår upp till Joel i Gamla testamentet. Daniel, efter Daniel så kommer Hosea och sen kommer Joel. Joel kapitel 2. Eller förlåt, kapitel 1 ska vi börja i. Det står där. Vi kan börja vers 3. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Vakna ni druckna och gråt. Jämra er alla ni som dricker vin över druvsaften som rycks från er mun. För ett hedna folk har invaderat mitt land. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och käftar som en lejonhona. Känner vi igen bildspråket här? Här pratas det om gräshoppor som kommer in med tänder som lejon och så vidare. Eller hur? Det är precis samma sak som vi ser i Uppenbarelseboken 9. Men här så står det vad det handlar om. Och vad handlar det om? I vers 6, det står om ett hedna folk, eller hur? Det är alltså, de här gräshopporna representerar ett hedna folk som kommer in. Kapitel 2, så står det där igen: blås i basun på Sion. Där har vi igen basunen som ljuder. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer, den är nära. En dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Det ska alltså komma ett hedna folk som kommer då när Herrens dag börjar att närma sig. Vers 4. De liknar hästar, de rusar fram som stridshästar, de spränger fram över bergens toppar. Med ett muller som har vagnar. Med ett dån som när eldens lågor förtär strå. Som ett mäktigt folk ordnat till strid. Framför dem grips folken av skräck. Alla ansikten bleknar. Så vad är det här för en nation? De här gräshopporna. Vad representerar de? Det finns en annan anspelning på det här som vi finner i Domarboken. I Domarboken så var Gideon, känner ni till hans berättelse om Gideon? Gideon, han hade en stor armé som han skulle erövra hela midjaniterna som hade kommit till honom. Lägg märke till det här förresten. Det står midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som var då. Som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havet. Gideon skulle besegra de här och han hade alldeles för många soldater enligt Gud. Gideon tyckte han hade alldeles för få, men Gud sa de är alldeles för många. Så han skalade ner dem och så han sa alla ni som inte vill vara med, ni kan gå hem. Så då gick alla de som inte ville hem. Och då tänkte Gideon, det här kommer vi aldrig vinna med, den här lilla armén. Men Gud sa, ni är ändå för många. Och så fick han igen skala ner det, och igen. Och till slut hade han bara 300 man. 300 man mot den här skaran som är som sanden i havet, som är lika talrikt som gräshoppor. Och vad gör han? Jo, Gideons 300, de tar basuner och blåser. Och de har sina facklor utav eld. Och då när de gör det här så tror fienden att de är... att Gideons hela armé är över dem. Så de börjar faktiskt att slå ihjäl varandra. Och på det här sättet så vinner Guds folk en mäktig seger. Nå, det är berättelsen om Gideon. Men det som är intressant är att de här midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna jämförs med gräshoppor som kommer in. Och det är väldigt intressant. För vilka är de här? Amalekiterna, midjaniterna och österlänningarna. Amalekiterna, det var Esaus barn. Midjaniterna och österlänningarna, låt oss titta på det lite grann. Om jag ställer frågan, hur många fruar hade Abraham?
Tre,
eller hur? Det här är någon som har läst det på. Först hade han Sara som var hans riktiga fru, men sen så ville han hjälpa Gud på traven lite grann med att få en avkomling, så han skaffade sig Hagar och då föddes Ismael, eller hur? Men sen så fick han Isak genom Sara. Men när Sara dog så gifte faktiskt Abraham om sig. Det står, Abraham tog sig ännu en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jibsak och Sua. Det är härifrån som midjaniterna kommer. Och vad händer då? Jo, åt sönerna till sina bihustrur, alltså Hagar och Ketura, gav han gåvor medan han ännu levde och sände han dem bort från sin son Isak österut till österlandet. Så det här var österlänningarna. Och de här blev det som vi kallar för de arabiska stammarna. Och det var de bodde där i Arabien, beduiner som reste runt där. Och det här var österlänningarna. Det var de som jämfördes med gräshoppor. Det är intressant att gräshoppsvärmarna kom alltid från Arabien. Så det var en passande symbol på den här nationen som kom som gräshoppsvärmar och erövrade Israel lite nu och då. Men ja, den här slutsatsen kom Isaac Newton till när han studerade Daniels boken, eller uppenbarelseboken rättare sagt. Han säger så här, den här plågan, nu kommenterar han på uppenbarelseboken 9. Den här plågan började när avgrundens brunn öppnades, vilket betecknar att en falsk religion släpps lös. Röken som steg upp ur avgrunden symboliserar skarorna som tog emot den religionen. Och gräshopporna som kom ur röken symboliserar arméerna som kom ut från den skaran. Kungen som gräshopporna hade över sig var avgrundens ängel som är högsta ledaren i såväl religiösa som statliga angelägenheter. En sådan var saracenernas kalif. Svärmar av gräshoppor uppstod ofta i Arabien och därifrån översvämmade de grannländerna. Därigenom är de en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna. Nu, vilka anser sig vara ismaeliternas andliga efterträdare idag? Det är muslimerna, eller hur? Enligt Koranen så är det Ismael som är den utlovade sonen. Och det är därifrån som de hämtar sin sin legitimitet ifrån. Så det här drog människor som slutsats. Och Isaac Newton var inte den enda som gjorde det. Adam Clark säger att om de här gräshopporna, stora horder av militärtrupper, beskrivningen som följer stämmer tveklöst bättre in på saracenerna än på något annat folk eller nation. Det fanns en otrolig enighet bland bibeltolkare om Uppenbarelseboken 9. Allt detta, säger John Wesley, stämmer in på den slakt som saracenerna gjorde under lång tid efter Mohammeds död. Så, jag tror att vi har islam i Bibelns profetior här i dessa kapitel. Vad stod det om dem? Det stod att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd. Det var, hur uppstod islam? Ja, det var en okänd medborgare i Medina som skickade ett brev till Persiens kung och sa att han skulle acceptera den här nya profeten. Och han hade fått uppenbarelser och hans namn var Mohammed. Han hade fått uppenbarelser från en ängel och den här ängeln, efter ett tag då, så hade han skrivit Koranen. Och det här blev en ny världsreligion. De spreds snabbt, de erövrade nya områden. Alla de som inte ville ta emot Mohammed. Och sedan så blev det här en... Eller på det här sättet så enades de här arabiska stammarna som förut hade krigat mot varandra. Och de enades och började att expandera. Och på bara en kort period så hade de erövrat ett rike som var större än romarriket i yta. Ända från Indien, ända bort till södra Spanien var de i början på 700-talet. Och de hade en enormt stor yta under den här tiden. Det står att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd. Det är ganska underligt eftersom gräshoppor, det är ju det som de gör. Eller hur? De kommer och de äter upp allt grönt. Men här blev de tillsagda att inte göra det, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. En intressant detalj är att när Abu Bakr, som var Mohammeds efterträdare, när han gav sina soldater befallningen om att de skulle erövra och kriga för islam, så i det här jihad som de kallar det, så står det att när ni strider i Herrens krig, låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer, bränn inga sädesfält. Intressant, va? Hugg inte ner några fruktträd, skada inte heller nötkreatur, förutom de ni dödar för att äta. Det låter precis som vi läste i Uppenbarelseboken. Där ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor som tillhör Satans synagoga, som har rakade kronor. Historiker tror att det här refererar till, om ni vet, de här munkarna som rakade sitt hår så att det såg ut som en krona, en törnekrona. Troligtvis att det här handlar om det här. Var noggranna med att klyva deras skallar, skriver de. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt. På det här sättet så spreds islam. Omvänd dig, bli muslim, betala skatt eller så blir du dödad. Så, det var ju... Inte så mycket har ändrats, kanske, i Mellanöstern just nu. I Koranen så står det, intressant nog, i sura 9, vers 1-5. Gud och hans sändebud säger upp de fördrag som ni har slutit med avgudadyrkarna. Tillkänna er för dem, rör er vart ni vill på jorden under 4 månader, men ni ska veta att ni inte kan uppresa er mot Guds beslut och att Gud ska föredmjuka de som förnekar sanningen. Låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff väntar dem. Härifrån skall undantas de bland avgudadyrkarna som har slutit fördrag med er och som inte i något avseende vållat er skada och inte har bistått någon i fientliga företag mot er. Följer era förpliktelser enligt fördragen med dem så länge de är i kraft. När de helgade månaderna har gått till ända ska ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem. Ta dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred. Gud är ständigt förlåtande och barmhärtig. Det här är vad Koranens budskap säger. Så ni ser att det här var det som motiverade de islamska krigarna till att handla så som de gjorde. Nu, vad som hände sen var att det var ju korståg och sånt här. De kristna försökte att kriga tillbaka emot de här och erövra det heliga landet. Och vad som hände sen var att mongolerna kom och totalt omintetgjorde det muslimska, det gamla saracenska riket. Men sen konverterade de här mongolerna och blev muslimer själva. Och de startade en nation också, inte bara mongolerna, men de grupperna i Turkiet, som sedan blev det osmanska riket. Från 1200-talet så blev det en kung över dem. Ni vet, i Bibeln så står det att i Ordspråksboken 30 så står det att de här gräshopporna, de har ingen kung över sig, ändå drar de ut i härskaror. Men de här gräshopporna har en kung över sig, och de fick det i och med det osmanska rikets uppkomst, Osmans nation. Och jag tror att vi finner utvecklingen av det osmanska riket i Uppenbarelseboken 9 i den sjätte basunen. Uppenbarelseboken 9, vers 12, så står det: det första veropet är över, se efter kommer två till. Den sjätte ängeln blåste i sin basun och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Och de sa till den sjätte ängeln som hade basunen: släpp lös de fyra änglarna som är bundna vid den stora floden i Eufrat. Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen eller den dagen eller den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. Antalet ryttare i deras ryttar här var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblåa, svavelgula bröstfansar. Och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna. Av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar. För deras svansar liknar ormar och har huvuden. Och med dessa gör de skada. De skulle först, muslimerna skulle inte få erövra de här den kristna nationen. Speciellt deras ärkefiende, det var det östromerska riket Byzantium som de krigade emot. Och från en viss tid så skulle de få makt att döda. Och det skedde när de besegrade Konstantinopel. Konstantinopel var huvudstaden och den var en kristen huvudstad. Den hade stått emot dessa muslimska angrepp i många århundraden. Men det var någonting som hände senare. Det är ganska intressant, den här beskrivningen, att det står eld och svavel och rök. För det osmanska riket var otroligt känt för sitt krut, användandet utav krut, som ingen nation tidigare hade använt i sådan stor utsträckning. Och det här gjorde att de blev otroligt framgångsrika. I Joel 2 så står det om hur de erövrar den stora staden och intar den. Och jag tror att det handlar just om Konstantins fall, som var 1453. Så här börjar deras herravälde att verka. Och de, då kan vi ställa oss frågan, vad handlar det här om då? På vilket sätt påverkas vi utav den här historien? Ja, det var en intressant händelse som ägde rum. I Gamla testamentet så läser vi om till exempel Saul och hur han förföljde David, eller hur? Men precis vid ett tillfälle när han hade omringat David och han skulle förgöra David uppe i bergen, så får han höra att filisterna har invaderat riket. Och då blir David och hans män blir räddade på grund av att den här avfälliga kungen fick annat att göra och kriga mot. Det är intressant om man tittar på reformationens historia. 1517 så påbörjas reformationen och påvedömet är inte glada för det här. Martin Luther bannlyses, hans bannlysning är inte upphävd än idag. Han startar den här reformationen. Men precis när påvedömet beslutar sig för att nu ska vi krossa Martin Luthers reformation och de prinsar som ställde sig bakom reformationen, eller de första som ställde sig bakom reformationen, då händer någonting intressant. Turkarna kommer och invaderar Europa. Och de belägrar Wien. Precis då, så att påvedömet måste börja kriga mot dem istället. Och på det här sättet så räddade Gud sitt folk genom muslimerna. Otroligt, va? En historiker skriver så här: Guds försyn hade hållit de krafter som motarbetade sanningen under kontroll. Karl den femte hade beslutat sig att krossa reformationen. Varje gång han lyfte handen för att slå till tvingades han emellertid att avstå. Gång på gång såg det ut som om alla som vågade sätta sig upp mot den romerska kyrkan ögonblickligen skulle bli röjda ur vägen. Men i det kritiska ögonblicket visade sig turkarna vid de östliga gränserna, eller konungen av Frankrike, eller till och med påven själv som missunnade kejsaren hans ökande makt, förklarade honom krig. Under det att oro och stridigheter fyllde nationerna hade reformationen fått tillfälle att växa i kraft och spridas vida omkring. Häftigt, va? Faktum är att Bibeln säger att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Kanske du har upplevt saker i ditt liv som du känner att det här är svårt. Jag kan inte förstå vad meningen med allt det här är. Men det finns någonting som Gud kan vända till det goda. Det är inte Gud som gör det. Kom ihåg, det är Satan som släpper lös de här onda makterna och orsakar lidande och alla de här sakerna. Men på något sätt så kan Gud genom sin försyn till och med vända det till någonting gott som gynnar hans verk. Och det är något som jag inte förstår helt, men vi ser det i historien med muslimerna. Det är inte en religion som är ljusets religion, det är en mörkrets religion enligt profetiorna här, som förmörkade ljuset. Men trots det så kunde det användas för Guds verk. Jag hinner inte gå in på det här, men Osmanska rikets fall var också förutsagt i profetiorna här. Och på 1800-talet så var det en man som förutsade att vilken dag till och med som Osmanska riket skulle överlämna sin makt. Och det gjorde de också vid den dagen. Och det Osmanska riket blev senare då, de ställde sig under de kristna nationerna i Europa och blev senare kallad då för, eller blev sen då kallad för Europas sjuke man, tills de förgjordes 1922. Men nu så vill jag fokusera de sista minuterna här på framtiden. För det här är bara historia, eller hur? Men det finns någonting också om dagens situation. Låt oss titta i Uppenbarelseboken 11. Där har vi den sjunde basunen. Det sista V-ropet. Uppenbarelseboken 11, vers 14. Så står det att det andra V-ropet är över. Se, det tredje kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans morde. Och han ska vara kung i evigheternas evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: vi tackar dig Herre, Gud allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Vers 18. Folken vredgades, och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas, och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga, och de som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Det kom blixtar, dån, oska och jordbävning och stora hagel. Den sjunde basunen, i vers 18 speciellt, handlar om en sekvens av händelser. Det börjar med att folken vredgas. Därefter så står det att Guds vrede har kommit. Och det förstår vi om vi tittar på resten av uppenbarelseboken, att det handlar om de sju plågorna när Guds vrede utgjuts. Sen står det tiden när de döda ska dömas. Vi tittade på det när vi pratade om något tusenårsriket. Vi såg att de rättfärdiga skulle döma de döda i himlen, eller hur? Och sen så står det att du ska löna dina tjänare profeterna. De ska få det eviga riket. Och fördärva dem som fördärvar jorden. Där har vi helvetets eld som vi pratade om, som skulle förgöra de ogudaktiga till slut. Så här ser vi den här sekvensen. Var är vi idag? Idag så ser vi islamsk extremism i sista tiden. Hur påverkar det? Många människor är rädda. Kommer islam att ta över världen? Vad säger profetierna? Borde vi frukta för det här? Vad ska vi göra för någonting? Om ni minns när vi tittade på Daniel 2, så såg vi att Europa skulle försöka förenas, eller hur? Men skulle de lyckas? De skulle inte lyckas. Och därför så kan jag med full säkerhet säga att islam kommer inte att överta hela Europa. För Bibelns profetier säger att det kommer inte att enas. Det kommer inte att göra det. Bibelns profetier kan ge oss en trygghet. Vi behöver inte vara rädda för det. Vissa har gått till en annan ytterlighet. De börjar sprida hat mot islam och muslimer, vilket bara polariserar de här grupperna ännu mer. Och det tror jag inte är någonting som vi ska ägna oss åt som kristna. Jesus säger att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss också, eller hur? Men hur påverkar dagens religiösa extremism Bibelns profetior? Vi läste i Uppenbarelseboken 13 igår om hur världen kommer att förlora sin religiösa frihet. Religionsfrihet kommer att utplånas eftersom hela världen kommer att tvingas att tillbe vilddjurets bild. Vilddjuret och dess bild. Och vi kan fråga oss, hur i all sin dag kan det hända? Vi lever i ett fritt land. Här kan vi tillbe precis som vi vill. Vad skulle möjligen kunna orsaka att den här friheten tas bort ifrån oss? Jag tror att en av de sakerna är just islamsk extremism. I USA så har det skett väldigt mycket. Ända sedan 11 september så har man börjat ta bort mer och mer frihet ifrån människorna för att kunna kontrollera människor. Och det människor är villiga att släppa det här eftersom de vill ha trygghet, eller hur? De är rädda för det som kommer att hända. De säger, vi vill hellre låta bli att ha den här friheten, bara vi får trygghet. Och den här konflikten mellan religionsfrihet och skydd emot religiös extremism kommer att leda så småningom till att religionsfriheten kommer att plockas bort. Det står att folket vredgas. Blir inte folk arga när man ser allt det som den islamiska staten gör? Nationerna blir arga. Den islamiska staten blir också arg. Runt omkring ser vi nationernas vrede. Och det här är en del av tidens tecken som kommer att resultera i det som Bibeln pratar om, som vi studerade om igår. Men människors vrede ska bli dig till pris, läste vi i psalm 76. Till och med nationernas vrede idag kan vändas till någonting positivt. Jag tror inte på att vi ska försöka sprida hat och skräck och rädsla bland våra nationer, inom våra gränser. Utan som kristna så behöver vi visa Jesus kärlek. Vi ser de här flyktingströmmarna som kommer in. Och för att vara ärlig så är jag... Det här är inte ett politiskt uttalande. Men för mig så ser jag att det här är någonting positivt. Varför? Titta på de länder som har varit helt stängda till kristendomen och budskap och evangeliet. Det är just de nationerna där nere. Man har skickat missionärer dit, men det är totalt olagligt att bilda församlingar där, att verka för människor. Det är många som gör det under jorden. Men det är mycket, mycket svårt. Och man riskerar livet. Och som uttrycket säger, om inte Mohammed kan komma till berget, så får berget komma till Mohammed, eller hur? Om inte missionärerna kan komma till det här riket, de här staterna, vad måste Gud göra då om han vill rädda alla människor? Ja, han måste föra ut folket därifrån. Och det är det jag tror vi ser. Människor kommer hit, de söker en bättre tillvaro, de har fått nog av religiös extremism. Jag kan berätta för er att det är inte så att alla dessa personer som kommer är egentligen med på någon hemlig agenda om att islam ska ta över världen. De flesta av dem är väldigt urledsna på allt den här religiösa extremismen som de har blivit utsatta för. Och de vill söka något nytt och de är öppna för Guds ord. De är öppna för Bibeln på ett helt annat sätt. Och det är nu som vi har en otrolig möjlighet som kristna att kunna vara, att kunna visa evangeliets rätta sida. Låt oss inte sprida hat, låt oss inte sprida rädsla. Låt oss nå ut med evangeliet till dessa människor. Låt oss nå ut för att hela världen ska få lära känna evangeliet innan Jesus kommer tillbaka. Det är min önskan och min vädjan. Att vi ska kunna vara den här ljuset i världen som skingrar mörkret. För många av dessa personer, de sitter i totalt mörker. De har fått en undervisning som inte alls stämmer överens med sanningen. Men Jesus vill sprida sanningen till alla. Hur många önskar att vara en del av att sprida ljuset till alla dessa nationer? Jag också. Ska vi be att Gud ska hjälpa oss att vara de människorna? Himmelske Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att kunna vara ett ljus för världen. Här är vi har tittat på islam i Bibelns profetior och vi ser att trots att det inte är en sanningens religion på något sätt, så har du kunnat använda dem för att skydda ditt folk på olika sätt. Hjälp oss, Herre, att kunna nå ut till dessa personer som också sitter i mörkret, för att ditt evangelium och din sanning ska kunna spridas och nå ut till alla folk, stammar, språk, folkslag. Så att vi kan få se Jesus komma tillbaka på himmelens moln mycket snart. Det är min bön i Jesu namn. Amen.